Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Kära lyssnare, välkommen till Vasapodden. Idag är en stor dag. Jag sitter där som vanligt, Lars Ljung. Men för första gången i Vasapoddens 93 avsnitt långa historia så har vi med oss en Pro Team Director of the Year. Välkommen till Vasapodden, Anton Järnberg.
Ja, tack så bra. Ja, just det. Det är första podden sedan det där slog till, ja.
Hur har veckan varit här? Du blev... Är det en vecka sedan bra precis? Du fick,
ja, det var fredag, va? Tror jag.
Fick du liksom höra det privat eller såg du det som alla andra?
Nej, det var så här faktiskt att det är lite roligt där. För att jag var ju och donade med lite annat. Och det ringde David några gånger och jag svarade inte för jag hade fullt upp. Och så skrev han ett sms, ring, det är bråttom. Men jag hade inte tid med det på hela dagen. Så då ledsnade jag och då släppte han det offentligt istället. Så jag fick reda på det via Facebook eller någonting.
Och du är säker på att det var det som var bråttom då?
Det kan ha varit något annat också. Det kan ju faktiskt vara, jag har fortfarande inte ringt upp. Ja, faktiskt. Nej, men det var väl roligt att vi vann det där priset, tyckte jag. Det var väl värd.
Du säger vi, ja.
Ja, men det ser, så ser jag det på riktigt. Alltså, det är ju liksom vi som får teamet och vi runt omkring teamet. Jag tänker att det är du och jag och Stefan och Fanny som får priset lite någonstans. Och efter lång och trogen tjänst att med det här gnetandet vi har hållit på med så känns det som att vi får priset på det sättet. Det är mycket, mycket liksom det vi gör och det är inte jag som gör det själv som liksom motiveras att vi ska vinna då.
Ja, nu är du lite väl svensk här, tycker jag.
Nej, men tycker jag att jag står väl lite här i frontlinjen liksom, men det är ju lite så, jag gör ju inte så mycket, jag är på tävlingarna mer än vad du är och så, men annars så ja, det är ja, lite åt det hållet tycker jag nog ändå att vi ska se det som.
Men är det din största bedrift som tränare och ledare, skulle du säga?
Ja, men det måste jag nog säga. Det är ju inte Pro Team Director of the Year. Det tror jag att det måste jag säga. Att det beror på hur man ser det, men det kan man väl tycka.
Det är ju ett fint sällskap. Där,
men alltså. Hur vinner man då? Det är, inte, är det David som...
Är det, ja, Ross? Det är väl en jury med David.
Men kanske år, till. Jag tror första året röstades det, va?
Ja, stämmer.
På Sven Münch. Det kommer jag själv att jag stod på Sven då.
Ja, han var väldigt offensiv då. Sen,
ja, just det. Jag körde en liten kampanj.
Ja, han firade väl när jag blev utan lag. Gjorde han inte? Han hade väl ingenting.
Ja, men det är ju det jag har tänkt. Alltså, Sven försvann. Lite sådär. Och Lukas försvann. Så troligen så kommer jag inte vara med nästa år. Jag kommer ju hitta på något annat och bli polsk tränare eller någonting. Ja.
Är det hybrispriset? Man
ja, jag tror det. Liksom, nu, jag såg faktiskt på Instagram att vi hade fått en polsk fråga där, såg du det? Så det finns en risk att jag glider över till Polen och driver på lite där.
Du sitter där i rocka och svär när de kommer.
Jag kanske är skitstor i Polen efter att ha vunnit det här priset.
Polen är ju en av de populäraste länderna för Ski Classics. I alla fall var Anna Kowalczyk här.
Och så vet du, nu har de haft Lukas sist det bästa. Här är han som vann priset i år, han tar vi.
Ja, men visst, det var ju så på allvar. Alltså, när Justina tävlade, då var det var ju Sverige, Norge och Polen.
Ja, jag tror Polen till och med före Sverige.
Ja, exakt.
Alltså, det var väldigt mycket folk som tittade.
Du är skitstor i Polen. Men alltså, ja, du säger att du står i frontlinjen, men du är ganska bra på att smyga undan ändå. Om man tänker. Alltså, i våra kanaler, där syns det ju såklart. Men i de stora kanalerna, så är det inte så jävla. Du hade ju ditt genombrott där när Kaiser snöade igen.
Ja, just det. Men sen efter det så försvann jag lite grann igen.
Ja. Men du, hur upplever du liksom det här runt omkring det? Om man tänker gratulationer och så.
Det var mycket, mycket större än vad jag trodde det skulle vara.
Eller hur?
Mycket, mycket större. Ja, det är otrolig skillnad. Alltså, det känns nästan som att vissa likställer med liksom Emil Seger i Livigno, vilket jag tycker är väldigt, väldigt konstigt.
Du ska få ett litet quiz här. Jag har gjort lite research faktiskt. På vår Instagram då, de tre mest kommenterade bilderna, filmerna som jag har lagt ut där.
Ja.
De tre mest kommenterade inläggen kan man säga. Då.
Ja.
Om vi... du får säga. Vilken tror du är trea av de tre mest kommenterade? Det här alltså genom alla tider och det baseras på...
Kan du hitta totala... det? Eller har du suttit hela veckan och letat eller?
Hela veckan. Jag började när du fick priset. Nu måste vi
genom alla tider. Då är ju någon av Brittas Vasasegrar måste ju vara en av de trea då, säger vi.
Nej, den är inte det. Nu ska man ju komma ihåg att när hon vann första gången Ja. Då sprängde vi ju på den tiden. Men då hade vi några tusen färre följare också. Ja, så att procentuellt sett så skulle den kanske vara kriga. Men nu kan jag kolla det absoluta talet. Liksom,
ja, totalen. Just det. Ja, men då är det säkert där Kaiser i år är ju med där topp tre.
Ja, Kaiser i år, det är faktiskt på tredje plats med 99 kommentarer.
99 kommentarer, ja.
Mm. Tredje plats.
Kaiser i år, 99 kommentarer. Och så sen har
då alltså vi tapetserar pallen 1, 2, 3, Mackan första gången på pallen och Emil Wien.
Men menar du, så sen, men Levin är väl också där uppe då kanske?
Ja, den är där uppe men inte topp tre.
Nej. Har vi gjort mer som kan... Är det tävlingsrelaterat eller?
Ja. Den är svår att svara på. Man kan väl säga att den har på sätt och vis kan man säga att de är där.
Kan det vara den där bakom kulisserna grejen då?
Nej.
Nej, då får du hjälpa. Men jag antar att den här Pro Team Director of the Year är med då.
Ja, den spöjar ju skiten nu Emil där. Den har ju alltså 102 kommentarer på våran Instagram. Så den segrar ju upp som näst mest kommenterade inlägget i våran historia, vet
du. Ja, det är ju sjukt faktiskt.
Men du är rätt så lång bit efter. Eller rätt så lång bit. 120 kommentarer har vi på kraschen i Marcia Long.
Det är sjukast av allt här. Alltså det här, det såg jag ju på Facebook också. Alltså när, hur många delningar hade den? Det var hur mycket som helst, vet du.
Ja, den där kommer fortsätta leva tror jag varje år när det blir dags för Marsan kommer. Ja. Jag väntar fortfarande på att svensk riksmedia ska hitta till den där, för då kommer de att slänga ut den. Vet
du. Ja, just det. Ja, den är fantastisk den.
Så den där är ju smygviral. Men alltså det är alltså mer kommentarer och gratulationer på din team director of the year än vad det är på Brittas Vasaloppssegrar.
Fantastiskt.
Till och med nästan att det är på bägge två tillsammans.
Nej, men det är ju lite speciellt. Det kanske har lite med coronatider att göra, att folk har inget att göra. De får sitta och skriva grattis.
Ja, det kanske är så.
Ja, nej, men det var ju... Nej, men det ska jag vara... Alltså, det togs emot större än vad jag trodde det skulle göra, om man kan säga så. Liksom. Ja. Alltså, det var betydligt mer intresse för den. Så jag tror att kanske folk inte vet riktigt vad det är för pris. Det är bara pro team. Det är fina ord liksom. Pro team och director of the year. Alla bara, det är bara alla är fina ord. Så jag tror att många tänker, det här måste ju vara riktigt stort.
Ja, de har faktiskt paketerat det snyggt. Pro är ju positivt, team är ju stort och director låter ju mäktigt och så of the year liksom. Du men, är alltså världens bästa långloppsledare.
Ja, det är ju helt sjukt, eller vilket pris när man tänker efter. Ja, nej, men nu har man ju slagit det. Jag ska, du vet, Boråstidningen här, han gjorde ju också en grej av det. De ringde också då, priserna hade släppt så ringde de, men jag hade ju den, jag svarade ju inte telefon den då, så det pratade inte med dem heller. Men de gjorde en
grej. Vad gjorde du för någonting som var så jävla viktigt?
Ja, nej, men jag var ju, jag kommer när det började ringa, då var vi och käka lunch faktiskt med Emma och snacka med våra massör där och skulle liksom få ordning på det inför nästa år då.
Okay, ja, det är ju faktiskt sjukt viktigt.
Men det är viktigt,
Emma,
tycker jag.
Så Emma är viktig, ja. Ja, det känns ändå som att Pro Team Director of the Year känslan kommer igenom lite grann faktiskt. Ja. Du har inte tid att ta emot de här priserna och svara på de här journalisterna som ringer och gratulerar. Du måste se till att världens bästa massör ska vara med ett år till. Liksom.
Jag tänkte att det hade varit roligt om David hade ändrats. Nej, han svarar inte. Jag ringer till Sven igen.
Vi kollar med Lukas.
Ja,
han har inte ens nominerat. Ja, men
jo, men här. Då står det så här. Ski Classics bästa ledare bor i Marbäck. Och det stämmer att det bor i Marbäck och så. Men det roligaste av allt här, det är så här. Nu läser jag innantill här då. Det verkar vara något speciellt med idrottsledare från Marbäck. En utflyttad Marbäcksbo har blivit världens bästa fotbollstränare och en inflyttad Marbäcksbo har blivit årets ledare i skidåkningens långloppscup. Det är alltså Pia Sundhage som är den andra här.
Du drar alltså parallell med Pia
här. Liksom. Ja, nu är jag och Pia så.
Jävla stort alltså.
Ja, det här har gått.
Så du är liksom den näst största Marbäck har haft förutom Pia då liksom.
Ja, och jag tror jag tar över Polen liksom, och gör något riktigt bra av Polen, då kan det bli så att jag står på samma nivå som Pia faktiskt.
Det är så jävla häftigt alltså.
Nej, skämt åsido, det var väl roligt. Det var kul för oss att vinna det där, men det jag tyckte det på något sätt att vi var värd också. Jag hade varit nominerad i 3 år då, så att jag kände väl att det där borde vi kunna vinna en gång. Jag tycker ändå att vi gör mycket nyttigt och mycket bra.
Vi hade ju en liten egen prisutdelning när du gav årets ledare till Gustav Korsgren.
Ja, det stämmer det.
Men det är klart, man kanske inte ger den till sig själv.
Nej, men jag tycker Gurra var ju också nominerad och han hade ju också kunnat fått det faktiskt.
Men du, det är ju som sagt många som har hört av sig. Det är många som har hört av sig till mig och jag vill att jag ska gratulera dig till och med liksom, sånt som väldigt sällan händer.
Jag svarar inte telefon, vet du. Det kan vara där.
Ja, det kan vara därför. Precis. Men jag tänkte så här, Janne, vi ska ta tillfället i akt nu, så ska du få hålla ett officiellt tacktal. Vi tänker att vi är på idrottsgården.
Ja, just det, här, det här blir inte lätt.
Pro Team och Director of the Year. Och det är inte vem som helst som ska dela ut priset till det heller. Har du någon chansning?
Men det är Lukas då.
Nej, det är inte Lukas. Det här är inga små grabbar. Nu är det liksom ändå Pro Team Director of the Year.
Ja, men tänk dig om jag hade fått det elev. Då hade jag måste snacka där på engelska på
ja, det är lite det jag tänkte vi skulle göra nu. Nu får du välja om du vill göra. Nu får du välja om du kör svenska eller engelska. Ja, det är så schysst. Men du ska få. Ja, nej, det är faktiskt så här att jag har fått tag i Zlatan Ibrahimovic.
Ja, grymt, grymt.
Alltså, ja, kan man säga. Ja, min gamla kompis.
Ja, vad ska jag göra sen? Gå fram och vinka och så säga tack.
Ja,
och
nu är det så här att nu kommer ju Zlatan, han kommer ju dra det här. Och sen så kommer det bli publikens jubel. Och sen kommer du gå upp dem i din svarta vita frack. Och sen när publiken tystnar där.
Ja.
Då får du säga några värvar helt enkelt.
Ja, roligt, roligt. Det är inte, men samtidigt hade jag inte varit förberedd om du hade vetat om det. Eller, så det
nej, det hade du inte. Det är inte det. Här kommer
de nominerade var Gustav Korsgren, Magnar, några andra killar också, Anton Jernberg, och vinnaren är Anton Jernberg.
Ja, tack så hemskt mycket. Tack Zlatan, vilken ära att få kliva upp här på scenen och ta emot den här fina pokalen som det faktiskt är. Och vilken ära här att ta efter Sven och Lukas is the best som har varit tidigare. Och jag vill tacka alla som har gjort det här möjligt, att jag har vunnit det här priset. Nu ska vi se vad som händer här efter. Men redan nu så ser jag att det står några polska herrar längst bak där som jag ska gå skaka tass med. Så tack för mig. Tack och bort.
Vasapodden.
De är magiska.
Du, vänta förresten. Ska vi diskutera den här rankingen också en gång?
Ja, berätta. Vad tänker du?
Ja, men de har ju kommit med en ny ranking igen nu.
Jaha.
I Ski Classic.
Där var det mycket runt det där.
Ja, först var det, kom de med män som var slutet och ledde ju Britta. Och liksom, ja, det känns ju rimligt, och Nygaard var tvåa, känns ju rimligt. Alltså, de har ju vunnit den gula och sådär. Ja. Men sen på något sätt så gör de om rankingen igen. Så Petter Eliasen vinner, och det är kanske också rimligt. Eller leder gör man ju där då. Men jag bara liksom, jag tänkte bara, det känns lite konstigt ändå att liksom Eliasen leder den här rankingen när Nygaard har vunnit gult två år i rad, och före det så, eller Britta har vunnit massa år i rad, men det är ju två år man räknar tillbaka då. Så jag tog och räknade faktiskt många, hur de hade presterat.
Oj.
Och då hade Eliasen fyra segrar och fyra pallplatser. Bra, måste man säga.
Alltså, nu snackar vi sista 24 månaderna.
Sista 24 månaderna, precis. Uh-huh. Och Nygaard hade fem segrar och fyra pallplatser till.
Och Nygaard är ju också en
två gula tröjor. Så där han är ju bättre i min värld. Han har ju vunnit lopp till, han har vunnit gult två år i rad. Mm. Och Britta hade ju alltså sju segrar och åtta pallplatser och två gula. Det är också mer då. Men jag förstod inte de, jag vet hur det går till. Det räknar någonting på tid och efter och så där. Så det är väldigt konstigt. Men jag tycker att det är konstigt att inte Nygaard eller Britta, som har liksom varit ganska dominanta i det här, och så uppenbarligen de fler både segrar och pallplatser än Eliasen då, inte leder den.
Men nu har man dragit ner det till 12 månader då, eller vad är justeringen man har gjort? Eller
nej,
är det bara 24
justeringen
månader
är att de har tagit det till 15 tävlingar, tror jag. Att man tar sina 15 bästa tävlingar.
Okej.
Vad tycker du? Lite konstigt där.
Jag håller med, alltså spontant, jag har inte satt min i det där, men nej, när man hör din förklaring där så låter det ju jättekonstigt. Och hade någon sagt till det att man har gjort om det, som man har kollat på de fem senaste säsongerna. Ja visst, Eliasen har missat en säsong, men han har ju varit, jag ser ju han som mycket bättre för 3 år sedan och 4 år sedan än vad han är liksom det senaste året.
Ja, Och det, ja, jag får det. Men det här har ju någonting att göra med hur långt efter man är och hur långt före man vinner och sådär. Det är väl det som är...
Finns det någon sån här monstercross från Elias ändå? Det gör det inte, va?
Nej, men jag tänker att det Britta och Nygård är lite långt efter i race där i fjol bland annat och sådär.
Men lever då? Fan, kommer inte ihåg det? När...
Ja, just det.
När vi hade en konspirationsteori om att han släppte fram oxen.
Just för att det, i ja, då var det mycket tid. Ja, men då har vi räknat bort den då, vet du.
Ja, är det så också? Man får räkna
ja, man får man räknar för. Ja, det vet jag inte, men alltså, både du och jag är ju stort fan av Eliasen, känns som, så det gör väl inte att han leder på det sättet, men det blir lite konstigt, tycker jag.
Ja, jag håller med. Det känns ju konstigt att den som har vunnit gult två år i rad inte är etta, eller ingen av dem som har vunnit gult.
Nej, precis. Nu är det Eliasen etta, Nygård tvåa, Britta trea, Gärdalen fyra, Slind femma, Eide Pedersen 6, Bärdal 7, Höllgard 8, Korsgren 9, Öyvind 10, Kartin 11, Tyle 12, Chanerå Smutna.
Ja, det är inte någon vidare svensk lista om man tänker att man tagit Britta och Lina kanske. Så.
Ja, Britta är ju bra. Det är, hon ska ju vara först, tycker jag. Så Lina topp 10, sen är det ju Kartin 11, sen har vi Emil 15.
Men vad är liksom vitsen med den här listan då? Alltså, om man säger...
Jag vet inte, det är en könsneutral världsranking. Men det här är också lite roligt. Det här har någonting har
jo, men fram. Får man pengar för sin världsranking? Så man tänker pingisen så här funkar det lite så.
Ja, men man får väl lite start, så här VIP-pengar för start och så här. Men du, sen är Aukland 24, Rechak 25 och Chris André 26.
Ja, det är sjukt.
I min värld
har ju... När han bryter, då kanske det blir en del i och för sig.
Ja, det kan det bli, men jag tänker att Aukland är mycket bättre än vad Rechak är. I alla tävlingar utan Vasan.
Ja, verkligen. Verkligen.
Vasapodden.
De är magiska.
Ja, det tickar mot maj. Nytt träningsår och väldigt många sitter här och funderar på innehållet i sin kommande träningsår. Många kollar på egenskaper, man kollar på volym kanske, hur mycket träningstimmar man ska ha. Man kollar också en del på, ja, man kanske har liksom den här backen, här ska jag köra si och så många gånger, det här blir ett nyckelpass för mig. Eller den här slingan ska jag köra si och så många gånger, det blir ett nyckelpass för mig. Men en sak som man också bör och som många gör, det är att man kollar på hur man ska fördela tiden i de olika intensiteterna. Och det här med intensitetszonen tänkte jag vi skulle surra lite grann här i Vasapodden sista halvan här. Det är ju lite så där halvdebatterat och det går att göra hur avancerat som helst, känner jag spontant, om man liksom gräver i det. Vad säger du, Järnberg? Om vi går till pro-trainingen först, den kategorin av åkare, lite snabbt, vad är pro-training och hur många intensitetszoner använder du för pro-training?
Pro-training är ju våran coach-tjänst där vi coachar folk mot Vasaloppet i daglig basis nästan till man gör, i månadsscheman då, eller ett långtidsschema kan man också.
Det här är ganska liksom ambitiösa personer, eller?
Ja, det är ambitiösa, det är med ganska höga mål, alltså de ger ju sig själv en rejäl satsning så att säga, så de satsar mot Vasan och olika mål då. Men där är, och där jobbar vi ju med tre intensitetszoner då, A1, A2, A3, och det är väl det vanliga i svensk skidåkning att man gör det.
Det är liksom grunden och kärnan. Förr i tiden, om vi backar till Sven-Åke Lundbäck som gästade podden här för några avsnitt sedan, fantastisk person och skidåkare.
Ja, vilket avsnitt, det kan ni
lyssna
på.
Ja, det kan ni lyssna på, exakt. Idag är det väldigt populärt att man pratar om dubbeltröskel, att man kör två tröskelpass samma dag, att man kör dem i rad liksom, och tycker att det är liksom lite halvcoolt. Sven-Åke Lundbäck, han körde liksom kvadruppeltröskel, de körde ju tröskel jämt liksom, de körde ju alltid så där halvhårt. Om vi går från den här skalan som du använder där i pro-träningen, A1, A2, A3, så låg de alltid på A2. Alltså inte lugnt och kanske inte heller jättesnabbt, för att man har kanske inte riktigt den orken heller. Om man kör mycket halvhårt så sliter det lite mer än om man kör lugnt.
Precis.
Och det här var ju liksom tanken i det där, att vi måste hitta en lite lugnare och en liten snabbare, så vi kan gå ifrån den här Sven-Åke Lundbäck tröskelgubbtempot om man säger. Så där var ju liksom bakgrunden till det här. Och det här är ju flera uthållighetsidrotter som använder olika intensitetszoner. Så längdåkningen är långt ifrån unik. Men vad tycker du om man är som elitåkare? Och hur många intensitetszoner behövs? Säger du igen?
Men jag tycker tre är bra. Fast vi, om man börjar med det så, alltså när vi höll på, det kändes som att vi körde mycket ettan och trean så att säga. Det var, känns Elof generationen som vi kom efter där, kändes som att det var ju mycket liksom A3, 30-40 minuter, 5x6 minuter och så vidare där då. Och sen var det ju ett pass resten så att säga. Mm. Om man tittar på det nu då, som vi kör nu, så är vi väl mera i vi är mycket i dem också, men kanske i A2 också i våran långloppssatsning, där det är hög A2 eller mot tröskel låg A3 då. Mm. Så att egentligen så jobbar vi med A1, A2 och sen A3 kanske man delar in i två egentligen, A3 plus eller A, så kanske man kallar den då, eller tröskel är väl precis där då. Så egentligen kanske man skulle haft fyra egentligen.
Precis. Lite snabbt bara gå igenom dem, om vi tar de här tre. Så A1, det är ju satt till 60-75% av max hjärtfrekvens, alltså av pulsen då. Mm. Och har man då 200 i maxpuls så blir det mellan 120 och 150 slag i minuten där någonstans. Och A2, den ligger mellan 75-85% av max, och motsvarar 150-170 om du har 200 i maxpuls. Och sen så har du då A3 som är den högintensiva, 85-95, 170.
Om man tittar A2 där, så är det en väldig skillnad i känsla av vilken insats man gör om man ligger låg A2 eller hög A2. Alltså.
Exakt, och det är just det där du säger, låg A2, hög A2, som har gjort att det har blivit en liten finare justering i det här. Och ja, just de här två sista intensiteterna, A2 och A3, den är ju väldigt populär att dela upp i lite, i ännu fler intensiteter. Vi har ju i Sverige så har det ju blivit en A3 minus, det har blivit en A3 som är, och så har det blivit en A3 plus som är någon form av anaerob intensitetszon, där det är väldigt kort arbete.
Exakt.
Upp till 30 sekunder och mycket mjölksyra liksom, pang pang.
Och tittar man där på när vi analyserade, det började bli några år sedan, men kan det vara 2016 eller när du tog in alla Fredrik Byströms tävlingar från pulsklockan?
Mm, precis.
Och då hade han ju snittat ju han på tävling 87 då.
Ja, exakt. 87% totalt sett över en säsong. Ja.
På en säsong, ja, precis.
Ja.
Och det är ju precis där. Och det känns ju som att mellan, om man säger så här, 85-90 ligger vi mycket och gnetar så att säga. Och då är det ju, det känns ju som någon mellanvariant där.
Där hamnar vi på den här A3-minus.
Ja, exakt.
Och den här första A1, den är sällan diskuterad och justerad. Så den är liksom väldigt solid. Den ligger lite tyst i bakgrunden och dunkar in 80% av total träningstid på varje skidåkare varje år. Men det är inte så diskuterat. Man säger ibland att man har gått lite för hårt på A1. Det är klart att det får konsekvenser över tid. Liksom. Samtidigt som vi många gånger diskuterar i att det här att hamna på lite hög A1, A2 där någonstans. Mm. Att det finns en jävla härdande effekt. Det där vi tyckte det med Britta när hon kom in i teamet och körde ju nästan alla sina pass på lägena med grabbarna. Eller körde alla pass på lägena med grabbarna. Och ofta, trots lättare rull, så låg hon liksom lite högre i belastning. Och det ser man ju när vi har följt puls och sådär från bilen också.
Och hygglig skillnad också på 120-150 för 200 pulsar. Liksom. Det är ju en väldig skillnad i... Sen så för de här atleterna, för de väldigt tränade atleterna, så är det inga problem att ligga 150. Det är inte pina på något sätt liksom. Men det är ju, jag skulle tro att det är en väldig skillnad för kroppen. Liksom. Det blir ju det. Det är ju 30 slag om minuten och så är man ute i 5 timmar liksom.
Ja. Jag brukar ofta snacka om Wolfgang. Jag tycker jag dammar av ett alldeles innan det här avsnittet här, så hittade jag en gammal träningsplanering från ett läger i Ropolden såklart för några år sedan. Och då finns det ju det lägsta. Han pratar ju om procent. Det står 10%, då är det motsvarighet åt andra hållet. För oss det ska vara ett pass på 90%. Alltså då är det ett A3-pass om man säger. Så han jobbar ju så, det är 10%, 15%, 20%. Och det lägsta han har, det är 25%. Det är ju inte lägre än så. Och det är ju 75. Och kollar vi våra intensitetszoner så det är ju den, A2 börjar ju på 75. Så han har ju också härdat väldigt mycket i halvhårt. Och han menar på liksom, om ligger ni på 25%, det kan köra massor där liksom. Behöver inte vara rädd för det. Mycket bättre än att och ut och peta jätteförsiktigt liksom. Men det är som du säger, det är en jädra skillnad på om du ligger på 75 eller på 85 då liksom, fast det är innanför samma zon.
Ja, det är spännande alltså. Det är väldigt spännande, för det är ju, skulle nog många nästan sätta in i kvalitetsfacket 75-an där liksom.
Men jag har ju varit med på de där grejerna och då står det ju ofta 50 km 25%.
Ja.
Och vet man att man ska åka 50 km, det är 10 varv på femman i Europa liksom, ja, då gör man det. Och har man den liksom att det ska avverkas 50, då bygger det inte att man stannar och dricker i vätskebält i onödan heller. Liksom, utan då ser man till att göra de där kilometerna och det blir ett bättre tekniskt utbyte. Och jag tänker för många som lyssnar på Vasapodden som kanske inte ligger på enormt höga volymer totalt i träningen, då är det guld liksom att hamna på det här. Och tyvärr också får man väl säga, så ligger nog väldigt många på det där. Om man tänker att det är ju den här att man fastnar lite grann i den där intensiteten. Liksom.
Åter till provträningen där så pratade jag med en av adepterna idag som hade liksom där som tycker att jag ligger högt i puls liksom, och har alltid gjort den i tredje året han går in på. Så där, och men jag är inga på liksom, högre än kompisarna som ändå åker lika fort som sen på tävling och vi ligger i, och ska bo, de har högre puls än mig men jag ligger maxpuls men jag ligger högre och så där. Men samtidigt inga problem att driva puls på fartpassen och så där ändå inte, och inte känner sig sliten och inte jobbigt och ja, men då ska man inte bli slav under heller liksom inte.
Nej, exakt.
Och börja gå på skidorna.
Nej, exakt. Och jag tror att om man bara kör den här 75-man, då är man ju lite fel ute. Jag tror att det är lite bättre om det kan komma in några pass på A3-an också. Och så kanske någon på A1-an som är lite längre. Då. Men jag tror inte man ska vara så jävla rädd för det där heller, som du säger. Liksom, att det får vara ett hjälpmedel och inte ett styrmedel. Och puls är ett jättebra verktyg, men det kan vara nyckfullt också. De här klassikerna som vi känner till, jag kan inte det vetenskapliga bakom det, men erfarenhetsmässigt så är det ju liksom att om det är extremt varmt, då, som jag förstått det, så går det åt blod ut i huden för att den ska kyla av huden och svettas då egentligen. Och ja, det gör att pulsen blir högre egentligen då, för liknande intensitet.
Så är det.
Och samma sak om man har varit sjuk, att du kommer in i träning där. Och sen tycker jag också, det som är så jävla lurigt med våran sport, det är ju att den är så, alltså den är så varierande. Det är ju en helt annan sak om du springer på ett löpband till exempel, eller springer på bana för den delen. Då är det ju jättelätt att ligga i den där zonen hela tiden, för då har du samma motstånd hela tiden. Men prova att göra det med, alltså Polar har ju en fantastiskt fin funktion om du är ute och kutar platt, eller om du håller på med rodd eller kanot eller vad det kan vara, där liksom motståndet är konstant. Då kan ju klockan börja vibrera om du går under eller om du går över den tilltänkta träningszonen då. Mm. Så det kan man ställa in då på sin klocka och då får man ju direkt feedbacken. Det är ju jättebra om man har det. Men det är ju också väldigt intressant att ha det när man åker skidor. För då märker man direkt att hur komplext det är med intensitetsstyrning i våran sport. I och med att det går så mycket upp och ner. Liksom.
Och det där är väldigt lurigt. Liksom. Jag tror väldigt så, alltså beroende på vilken nivå och hur mycket man tränar och så vidare. Jag brukar säga att, liksom, att kör du några pass i veckan, liksom, inte det här, alltså, som elitmotionär eller yngre skidåkare och så, att det går inte, för då kommer du få gå någonstans. Och då, ja, men då kanske man får börja titta på vart man snittet ligger under sitt pass mer än att man inte får gå upp i A2-zon eller så i backarna eller att till och med att man måste försöka hålla sig A1 ut för liksom, på vissa rodskidturer kan det bli en 5, 7, 8, 10 minuter ut för eller lätt också, där man kanske har svårt att driva puls också.
Ja, exakt. Så då, det är ju typ exemplet när man rusar ut för att man blir slav under sin puls eller att man går upp för liksom. Det dit vill man inte komma. Och jag tycker ofta det är så här, att när man dyker ner och analyserar det här djupt med norsk tröskel och svensk tröskel och I8 och I3 och distans, alla de här begreppen, om man ska liksom försöka bena ut det man ramlar tillbaka på ändå som längdskidåkare till syvende och sist, det är ju känslan, att man måste lära sig att känna när ligger man på motsvarande belastning liksom. För det är ett jättebra verktyg i början om man inte har känslan, för att lära sig så kan man stämma av mot det där. Men om vi tar våra aktiva idag, så det är ju ingen som är slav under pulsen så.
Vi har ju ibland kollat om det där när vi åker i bilen och så här, och de inte kollar, vi har frågat var de ligger och de är ju, alltså de prickar ju ganska ofta liksom, alltså jag ligger 152 och då är de ju mellan 100 och 155 och så vidare.
Vi är en pulsidrott egentligen, tror jag, och jämfört med om man tar löpningen till exempel, så är det en tidsidrott. Där kan vi säga åt en löpare att göra 400 igen på 1:10, så gör de ju det på sekunder liksom. Och vi är lite bättre på tippa puls då.
Ja, lite så faktiskt.
Det här är spännande och det går ju att prata mycket som helst om det. Och vi ska ju prata lite mer om det och vi ska göra det ännu mer spännande. För vi ska bjuda in vår kära norrman Øyvind Moenfjell här i podden. För att han gillar ju siffror och han gillar sånt här med puls. Och så tycker jag att det är intressant med Norge, för de har ju vansinnigt mycket intensitetszoner.
Ja.
Kolla på det, Olympiatoppen, alltså I1 till I8. Vi snackar 8 olika zoner för uthållighetsidrotter. Det är intressant. Vi tar och ringer Øyvind, ser vad han säger.
Vasapodden.
De är magiska.
Alltså den intensitetsskalan i Norge är ju alltså delt upp i 5 och toan är ju en lite sån, den blir nästan inte brukt. Alltså det är ju liksom gammal sån slappskaus träning där du är liksom mitt emellan I1 och intervall, så det är sån halvhart. Och den glömmer man ju, och så kommer man upp till 3:an. Och Och den trean ska ju egentligen gå upp till terskeln, till terskeln din då. Så att terskel, och hvis du ligger på terskeln din, den du kan alltså fart du kan ligga på i cirka en timme då. Den farta är liksom på toppen av I3 och begynnelsen av I4. Ja. Och så I3 då som jag kallar det, då ska du egentligen ligga under terskeln. Det är liksom det som är målmöjligt då. Och inte på det styret.
Men du säger att man kan ligga där en timme. Är det liksom, känns det pina och helt fruktansvärt sista fem minuterna, eller ska man kunna ligga där en timme utan att det ska vara liksom...
Ja, gott spörsmål. Alltså det är sånt som jag har fått förklarat i tre då, sånn, alltså en ting är ju det här med laktat då, att du alltså 4 laktat är väl ofta ofta brukt som en sån gräns för när du är över terskel, men alltså allt sånting är ju också bara synsing, och det är säkert folk som kanske, det är både säkert alltså individuella skillnader hur högt laktat du kan ligga och hur mycket laktat du tåler, och också liksom okej, ja, när du löper på en mölle och du löper på 10 km i timmen i 10% stigning, och så måler du laktaten efter 10 minuter och så har du 2, och så måler du laktaten efter en halvtimme och så har du gått upp till 3, och så måler du laktaten efter en timme och så är den på 4,5, ikke sant? Och så på något sätt. Ja. Det är så kan du komma tillbaka 2 dagar efter på, så har du en bättre eller dåligare dag, och så förändrar den sig. Så det, ikke sant? Det är ju vanskligt att liksom göra något sånt exakt då. Och det är då feeling och det där med att liksom känna kroppen sin och kommer in i bilden, som är väldigt viktigt och som gör att långrenn i förhållande till väldigt många andra idrotter inte är så målbart då, för du har liksom inte någon kraft, sånn som på cykel då, hvor du har en wattmåler, så kan du faktiskt se hur mycket watt du producerar, eller på löpning, hvis du löper flatt på en bana, så kan du se det rundetiden eller kilometertiden då. Det som fungerar inte på långrenn.
Nej, du har ju en aspekt där att det är så varierat, men sen är det en annan sak, precis som du säger där inledningsvis, som tycker är spännande, det är ju där att man måste nästan se lite grann på planeringen av draglängd också om man ska träffa den här tärskan. För att ofta när man gör sådana här mjölksyreprofiler eller laktatprofiler som man kör submax-tester, kör man olika nivåer. Alltså du kör 4 minuter och sen så går hastigheten på bandet upp lite grann, så kör du 4 nya minuter och så blir det hårdare och hårdare, och så ska man ju bryta den där kurvan någonstans. Och så räknar man ju fram ett... sin mjölksyretröskel på, ja, ofta diagonalskidåkning på 4 minuters drag, om man säger. Mm. Det är ju också väldigt svårt liksom, när du ska köra 20 minuter tröskel sen. Vi gör ju det där på skijärgen också. Då kan man ju få ett tröskelvatt på de här 4 minuterna. Men den funkar ju inte alls när vi kör 20 minuter sen. Det blir alldeles för högt.
Ja, nej, det är helt klart. Alltså, det är väldigt stor forskel på... Man märker ju det. Jag syns ju ofta de bästa öktene och de som är lättest att göra sådana bra terskeløkter er jo de du gjør på enten en løpemølle eller en skierg eller noe sånt, hvor du kan på en måte, hvor du vet hvor du skal ligge da. For når du går ut på ski, så er det så mange faktorer som er motvind, medvind, bra føre, dårlig føre, om det er oppover eller nedover eller flatt eller hva det er for noe, mens hvis du er på en mølle, så får du liksom ok, du kan da bruke noen 2, 3, 4, 5 økter på å liksom finne ditt nivå, og så etter det så kan du liksom ok, da vet jeg at ok, hvis jeg starter ut nå og går i den farten her, så kommer jeg til å bli sånn passe sliten da. Og alt blir ikke kontrollert da. Så jeg før så likte jeg ikke det helt tatt, men sånn, etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg egentlig ser mer og mer verdien i det å ha kontrollerte omgivelser da, som gjør at du tar bort en del usikkerhetsfaktorer.
Ja, for just intensitetsstyrning er jo världsklass jämfört med det vi håller på med annars. Liksom. Men vad säger du, Järnberg, om man tänker att man, vi har ju pratat om det där för att man kanske ska låta draglängden vara det som man utgår ifrån. Och sen, alltså, har du en draglängd du ska köra 3x30 minuter, det är ganska tufft pass då, men då får man ju liksom anpassa farten efter 30 minuter. Ska man köra 3x10 minuter, då kan man ju anpassa tröskelfarten efter 10 minuter. Eller hur tänker du runt det där? Liksom?
Ja, när vi lägger i provträningen och vi åter det där, när vi liksom försöker någonstans förklara det hela, vi kör med 3 intensiteter, så har jag den enkla där att liksom, är det lite effektiv tid, då är det ju liksom, och då, alltså kring 20 minuter som vi kan köra på vintern eller senhöst med de där, då är det ju alltså plattan i mattan. Men är det då över 30, 40 och 50 minuter, då är det mer mot tröskelhållet. Då. Så att så tycker tycker jag att man, så delar vi upp det mycket liksom, alltså att inom den återigen som vi säger är kanske lite bred, alltså ju mer effektiv tid kan man väl säga också liksom, eller en, alltså för varje dragtid så desto lugnare närmare tröskel blir väl.
Mm. Det är egentligen samma sak då, att du, det är ju verkligen så då. Du anpassar efter dragtiden då.
Ja, men så är det. Men alltså kör man 10 gånger 2 minuter, då är det ju liksom, då vill vi ofta köra lite fortare liksom än och liksom andra parametrar, vi vill ha mjölksyra, vi vill ha tekniska utbytet av att röra oss väldigt väldigt fort då, i jämförelse med vi kanske kör 3 gånger 30 kör vi ibland med och så vidare då. Och det är ju inte samma pass, men det är ju det som är, det är det som är A1, A2, A3 svaghet, och det är ju inte samma, du får inte ut samma i boken, blir det samma sak liksom, men det är ju inte samma grej, det är ju inte samma processer i kroppen som jobbar under de två passen så att säga.
Nej, exakt. Vad säger du då, Evin, när du ska ut imorgon på din I3, vad använder du som ditt verktyg liksom för att kontrollera att du ligger på I3, eller är det relativt oviktigt att du ligger där, eller är det mer sådär att det ska kännas som att ja, men jag kan äta ganska mycket frukost för jag behöver inte gå skithårt i början liksom. Alltså, kan jag jobba mig in i det så får vi se vad det blir på slutet, eller hur liksom slaviskt är du med att styra passet mot I3 imorgon liksom?
Nej, alltså det är inte så, alltså det går väldigt mycket på feeling. Det är liksom du leter etter en sånn opplevelse mest av hvordan det skal kjennes ut, at du skal, det kommer litt an på hvordan dagsformen er også, sånn at den opplevelsen du leter etter er egentlig å kjenne at du tar i, og at det går fort, men at du samtidig har kontroll, og at det er relativt komfortabelt da, at du skal kunne ligge her ganske lenge, og om du går 10-minutters drag eller 20-minutters drag, eller om du tar alt på en time for eksempel, men hvis du sier at økta skal vare en time cirka i dragtid, så er det ganske korte pauser, og de pausene er egentlig ikke så, det er ikke de viktigste med økta. Altså det poenget er at du skal jobbe kontinuerlig en time, og du skal føle at du ikke får syre og blir alt for stiv, og du skal liksom ha en bra flyt da. Og noen dager så er det ganske enkelt, andra dagar så är det inte så enkelt.
Analyserar du det under passet eller låter du passet gå och sen analyserar du siffrorna?
Jag analyserar efter på stort sett. Ja. När jag startar en ökt, det kan det vara kanske både svaghet och dålig, men jag är väldigt ofta, alltså jag har väldigt vanskligt för att avbryta ökter. Okej, när jag vissa avbryter, avbryter jag för jag går ut. Eller så när jag bestämt mig för att genomföra den ökta, så genomför jag den ökta. Och så oavsett om det är hvordan det kjennes ut underveis. Men så er det jo, jeg vet at det er veldig mange som bruker pulsen mye og kan ha veldig kontroll på den, sånn at du kan se at ok, jeg skal ligge på 177 i puls, og så ligger du der da. For jeg føler at for meg så funker ikke det så bra, for at det har så pulsen er så ekstremt avhengig av hva jeg har gjort i dagene før, og om formen er bra eller dårlig, og hvis jeg har trent mye og tungt og over lang tid, så går pulsen veldig ned, selv om ikke farten, eller selv om ikke er noe dårligere, men så hvis jeg har hatt mange hviledager, så er pulsen veldig høy, da. Og da, så det blir liksom ikke, jeg kan ikke bruke pulsen, da, som en sånn fartsmåler på samme måte som kanskje mange andre kan.
Nei. Men du bruker jo annars puls ganske mye i, vi har jo pratet om det før her i podden, du kjører varje natt, eller varje morgon i alle fall, va?
Jag bara hela jag var med puls. Så kör jag, har jag vilpuls. Ja. Så jag brukar pulsen mycket och är upptatt av pulsen och går stort sett alltid med pulsbältet. Morsomt att se när jag kommer in för exempel att när jag kommer in så har jag en snittpuls på det på den ökta och det på den ökta. Så att men det är egentligen utifrån all den informationen jag har fått när det gäller min kropp akkurat och puls då, så har jag funnit att det att styra ökter utifrån pulsen är väldigt det fungerar inte för mig då.
Kan du styra träningsveckor efter då? Man säger att du kommer hem och säger, oj, det här passet blev ju, det här blev ju inte riktigt igen. Det här blev ju lite för högt. Jag kanske borde tänka om här i slutet av veckan.
Ja, det kan det vara. Alltså du känner ju, alltså ja, du får ju, men ofta jag har hållit på med det här så pass länge att jag känner att när jag kommer in faktiskt så känner jag ju hur hard den har varit väldigt ofta. Det kan være noen ganger hvor du bare kommer inn, oi, nå var den høy, eller oi, nå var den lav, i forhold til hvor fort jeg gikk, men sånn i utgangspunktet så går jeg mer på feeling enn jeg går på puls. Jeg synes puls er morsomt, og jeg liker tall, og jeg liker å prøve å liksom bli noe klokere av det, men jeg føler overraskende lite opptatt av det egentlig underveis i øktene, og kanskje for lite opptatt av det etterpå også.
Mm. Vi kan väl nästan utropa det nu, Järnberg, som att det, att Vasapodden har ett talesätt. Vi har sagt det så jävla många gånger nu, så att vi kan säga att vi har ett talesätt, och det är att pulsen ska vara ett hjälpmedel och inte ett styrmedel.
Exakt.
Så brukar vi säga.
Nej, men, och det är väldigt, väldigt viktigt, för att blir man slav efter sin pulsklocka, så då kommer det bli, alltså om man slår ut det på en längre tid, så kommer det bli väldigt jobbigt mentalt också. För vissa pass så börjar man fundera, varför ligger jag så högt i puls, och nästa gång så kan det vara veckor när man inte kommer upp i puls på sina fartpass och så vidare. Och så man ska ju ha det där som ett verktyg, och liksom, men det är ju inget som ska liksom styra träningen helt och hållet, och man blir stressad och det är inte roligt, utan man ska ha det som ett hjälpmedel och sådär. Och det är så mycket annat än bara alldeles för de här motionärerna och elitmotionärer och så, som styr hur vi ligger i puls. Så det kan ju vara vad man har gjort på dagen, eller alltså belastning överlag också. Så att man ska ha det som ett hjälpmedel, helt klart, men inte, man ska inte bli slav under pulsklockan.
Gå ut och bli sliten och pust lite, alltså, och ha det gøy. Det är det allra viktigaste. Och så man har med sig en pulsklocka, en GPS-klocka eller något man syns kan inspirera en, så gör det. Hvis ikke, så alltså Jørgen Aukland, som är en, dere vet, er en relativt god skiløper, han brukte aldri pulsklokke. Så han gikk på feeling, han så på, så klokka var 8:30 når han gikk ut, og så var den 11:30 når han kom tilbake, så visste han hadde vært ute i 3 timer, så.
Ja, det er han.
Øyvind, det er gøy at du har vært med i Vasapodden återigen. Du er en poddfavorit.
Ja, det var gøy å få være med nå. Det har vært en stund siden sist nå, så det var morsomt å komme tilbake igjen.
Vasapodden.
Har du provat det här Polar Flow någonting?
Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort. Jag ska se här, jag körde mycket med det förr.
Jag hittade en funktion som jag tycker är lite små god faktiskt. Det här med, när man blir så här halvdekis, så är det ju bra att ha någonting som gör att man tar sig ut. Och det här finns ju många bra grejer. En tävling är ju bra grej att anmäla sig till. Det är ju svårt nu när det är corona. En annan grej, det är ju att träna tillsammans med någon. Och det är lite lättare, men det är inte helt lätt heller. Men har man en träningsgrupp normalt sett så där, då, och en tid, ja, då är det ju lätt att komma ut och göra det.
Ja.
Har man ingenting av det där, eller av någon anledning inte vill göra något av det där, då finns det en annan funktion här med Polar Flow. Då kan man gå in i sin telefon och så kan man planera sitt pass
förhand.
Och då sätter man till och med starttiden, sätter man en fixed uppvärmningstid, vilken träningsintensitet uppvärmningen ska vara i, och då, så när man startar man det där passet och man sätter 19:00 liksom, när ungarna har somnat, då klickar man igång den där, sticker ut, och sen så när 10 räknar ner från, så när 10 minuter har gått, och då kommer första intervallen. Jag körde 6 gånger 1000 meter här om dagen löpning. Och då rullar den första tusingen där liksom, och den ska man hålla i intensitet 4 då, till exempel. Och då samma sak där. Det vibrerar i början innan man kommer upp, och sen när man har kommit upp i belastningar, då kan man ligga där och surfa, och då är klockan lugn, och sen vibrerar rejält när intervallen är klar. Och sen har man ställt vilan på 90 sekunder, så räknar den ner. Så det känns lite grann som en nivå till på det här, istället för att bara ta sig ut själv när man känner för det lite grann. Så man kan faktiskt få en liten spark i arsla. Det är inte helt dumt alltså.
Ja, nej, det är fasen. Det är bra där, helt klart. Och ja, en annan sak med det där med Polaren, det är ju våran coach, den gillar jag. Alltså, när vi sitter i bilen och tittar hur de andra kämpar på. Den tycker jag är jättebra.
Ja, ja, den är värstast. Jag kör ju lite fys med pingislaget i Sverige också. Uthållighetsträning där. Och där kan man gå in via Polar Coach.
Ja.
Och så kan man göra pass och skicka ut till dem.
Ja, just
det är samma sak där. Då får de en starttid i sin klocka där det börjar. Man kan ju köra det före eller efter också, ska jag säga. Men får man en starttid så är det lite mer på allvar. Det blir lite mer sådär att man planerar dagen lite efter att hinna sätta igång det där passet, istället för att man får se om man hinner det. Alltså det är en jävla skillnad där, tycker jag, på att få saker genomförda liksom. Men så får de upplägget i sin klocka, så de behöver bara följa piperna liksom. Och sen får jag via Polar Flow där, kan jag se datan från alla.
Sitter du på pingismatchen med coachen också och tittar hur de sliter, eller?
Nej, de vill ju inte ha någonting på handlederna, vet du.
Ja, just det. Det är,
men då kan jag har kört det i olika övningar. Jag har men kan de
inte,
det där och...
Räcker inte att man har bandet, eller?
Det är sant. De har faktiskt ingen band. De kör ju
ja,
den här.
De kör den. Ja, just det, just det.
Den funkar jävligt bra när du kutar. Det är ja. Lite sämre när man stakar så där med.
Den är bra, men, den är bra faktiskt.
Ja, men handelsgrejen för, alltså, för det här med band är ju ett meck annars. Ja. Många väljer ju bort det för att det sitter ett band där och det blir liksom en enhet till. Att kunna ha precis. Allting på handleden, det är faktiskt jävligt bra. Det funkar bra på löpningen tycker jag. Men du, det känns tänk, så.
Det är inte länge sedan, vet du. Och det är inte ens, det var några år sedan, kanske 10 år sedan, 5 år sedan. När man skulle, om man skulle ha GPS så fick du ha en GPS-puck på armen för att kunna, kunna ha, eller på skon kunde man ha den.
Mm. 2008 hade jag en i vätskebälte, kommer jag
ihåg. Ja. Det är häftigt när man tänker på det så. Vad fort det går.
Ja, verkligen. Nu är, vi har ju pratat oförskämt lite laktat i den här intensitetspodden. Men det är ju kanske det bästa mätmetoden på många sätt. Att det är liksom det mest noggranna vi kan få för att monitorera belastning. Men den har ju sin enorma nackdel i att man måste sticka hål på huden och ta ett blodprov. Liksom. Det är ju... På det viset så är ju pulsen mycket, mycket bättre även om det kan variera lite grann som jag pratade om tidigare. Men nu diskuteras det lite bakom kulisserna också om man kan hitta ett verktyg som kan mäta laktat i svett.
Ja, du ser.
På huden liksom.
Ser.
Så att ja, kom ihåg vad ni hörde det först. Vasapodden.
Ja. Jag kan kanske stoppat upp det här nu när de ska försöka hitta ett vaccin till coronan först.
Ja, exakt. Det är faktiskt Karolinska institutet, vet jag, inblandade där. Så de har kanske lite fullt upp nu, det är sant.
Ja.
Ja, vi får se. Men det händer spännande saker runt det här med intensitetsstyrning. Och, har ni inte Polar, skaffa Polar. Och har ni Polar, skaffa Polar Flow-appen till telefonen. Det går att göra och analysera väldigt mycket grejer. Alltså, det är skoj.
Ja, det är roligt. Alltså, gillar man sånt där, då är det ju väldigt roligt att ha appen. Och liksom, det är ju en tränstabok också. Man behöver bara...
Ja, exakt. Så att, du trycker bakåt bara när du kommer hem från passet. Håller in den i någon sekund. Så kan, det räcker med att telefonen är hyfsat i närheten. Så, där, så synkar den upp allt. Ja, så när du kommer ur duschen så är det klart och betalt liksom. Det måste man gilla, smidigheten.
Ja, ja, precis.
Enkelheten, det har vi pratat om tidigare i avsnittet och det tycker jag är en bra sätt att sammanfatta det här avsnittet. Enkelhet.
Ja, enkelhet, men så är det. Det viktiga är att man tränar och att man kommer ut och liksom, det får inte bli massa hinder och sådär. Och det, jag vet att du talar ju alltid varm om löpningen, bara sätta på sig skorna och springa ut liksom. Och det är väl där som det är enkla är, och det är där det är viktigt att de här redskapen ska vara enkla att få med sig och få till. Liksom. Det är då det blir bra om man använder över tid. Att man använder en pulskrocka en vecka per år eller ett pass lite här och där, det ger inte mycket. Utan man ska ha det över tid och varje pass och hela tiden, och då ska det vara enkelt att få med sig det.
Mm, exakt. Ja, spännande. Vi ska avrunda det här passet, eller säga, men det är podden i alla fall. Och blicka framåt lite grann. Vad har vi på agendan, Järnberg, innan vi säger tack och bock? Vi har alltså ett veckans GR-pass som vi lastar ut med Honken på söndag.
Ja, det blir spännande. Vad släpper du? Vad har du för att bjuda på?
Det är en Honk-special faktiskt. Ett pass som vi har designat för just för Andreas, fast på snö då, från början. Där vi har jobbat med att röra sig mellan A3 och A3 plus kan man säga. Att man ligger A3 i 2 minuter och sen A3 plus i 1 minut och så tillbaka till A3 i 2 minuter. Alltså en 5 minuters intervall där mitten minuten går riktigt hårt.
Ja, det
Andreas tufft. Själv har ju upplevt, haft svårt med det där att växla fart. Och det handlar lite grann om syretåligheten. Och det är ett bra sätt egentligen att kolla hur man kan lämna den här trygga farten, relativt trygga farten. Det är ganska obehagligt ändå med A3-farten. Men ja. Skjuta upp och riktigt tufft och sen framförallt kunna ta hand om det. Vad händer med vatten då, sista två jämfört med första två? Liksom. Det är inte helt fel. Så vi kör 3 sådana och sen kör vi 5 stycken 3 minuter också. Det är
tufft pass på söndag.
Ja, det blir tufft. Det blir alltid tufft med kaskier. Vi har ju plockat bort alla bebispass där. Vi kör ju bara tuffa. Men det är många tuffingar där ute som kör. Det är
ja, det är kul. Det är kul. Det är många. Och det sa vi förra gången också. Att det är många som har tagit emot det här väl. Så det är kul.
Är det några andra grejer på gång?
Ja, sen ska vi starta upp säsongen här. Och det är väl några veckor bort i och för sig. Då, så att vi hinner väl kanske på poddar innan dess. Men snart ska ju säsongen rulla igång. Och ta sikte mot en ny säsong här då. 2020-2021. Ja.
Vi har lite nyförvärv på ingång också, kan vi väl säga. Vi kanske är dags för en liten silly podd nästa gång.
Ja, det kommer ju hända lite grejer. Både ja, det är vi i slutskedet till att få till fina förvärv både här och där, om man säger så.
Ja, verkligen, verkligen.
Är det en liten Vad du brukar kalla det. Är det en bomb?
Ja, men det, jo, det är det ju för fasen.
Ja, det är en, det är en jättebomb bomb, faktiskt.
Ja, pang, pang.
Ja, det smäller. Men det kan bli knallskott. Man är rutinerad i branschen, så man vet att knallskott kan det bli också.
Ja, absolut. Men ja.
Rykten har ju börjat komma till sillevärlden och det är lite lugnare än vad vanliga år, eller vad tycker du?
Ja, håller med. Helt och fullt. Det känns som att det här är lugnet före stormen. Det känns som att vi kommer ha desto mer stormigt när det börjar närma sig november, tror jag. Ja, jag tycker det känns jäkligt gött att vi har kommit igång så långt och så bra.
Ja, det tycker jag också, men annars så hör man inte så mycket. Man hör lite i det där i Öjvindsland så tisslas och tasslas lite grann på tjejsidan allra helst då. Men det är väl det man har hört. Ryska spåret som vi brukar ha ingångar, det är ju helt dött för tillfället.
Ja.
Det har vi inte hört. Och Lukas, han har vi inte hört någonting av.
Nej. Lukas, han lackade ur när han blev av med teamcaptain. Pro teamcaptain.
Men du förresten, förut så pratade vi om skidåkare som slutade, vi visste ingen. Men nu har ju Jimmy Jonsson deklarerat avveckling.
Mm. Precis. Och en åkare som vi tackar nej till på Birken i år som blev inställt också. Så du det?
Ja, precis.
Det är en liten bomb som vi kan släppa här i slutet, tycker jag. Om man härdar ut så här väl länge så kan de få en liten bomb här.
Ja, så är det. Det börjar komma lite mer här. Men ja. Jimpa, han var ju med oss i 2 år också. Och han var ju, Jimpa var ju, han var ju riktigt vass där för en Ski Classics Linda så att säga. 20.
Ja.
Vilket år är han var så bra när han kom allt utan
alltså, om vi backar till 2005, då åkte han i första Vasaloppet och då var han ju första års senior och då var det världscupstatus på Vasaloppet. Ja, för det var ju René Sommerfeldt och Hans Fiedebischer, de där tyskarna som var bra på den tiden, var ju där och kriga. Och då var ju Jimpa 23 och det kom han och tyckte det var helt jävla makalöst bra. Det var det ju. Ja. Sen året efter där, när han var andra års senior då blev han väl 11-13 där någonstans.
Ja, så säger det där.
Ja. Det var ju den där fantastiska Vasan som vi har gjort ett helt avsnitt om. Den,
ja,
Vasan på den 21 eller något sånt där.
Han var riktigt vass där några år. Sen var det första året i Xperia var han ju.
Och då drog han till rejält. Jag tror han var. Var han 2, 3, 4, 5 eller sånt där, va?
2, 3, 4, 5, 6 till och med, tror jag. Så det var ju riktigt bra. Han var 2 i Giserska, va?
Ja, precis. Han vann en spurt med gröna KV-stavar och så körde han orangutangen.
Ja,
där
han var våran, din och min generations bästa långloppsåkare.
Ja, det var ju han som många lyfte fram som. Som det där liksom arvtagaren, den här masen som skulle ta över efter Tunnel och liksom lite grann åt det hållet. Även om de var kanske ganska samtida. Men i vår generation så var det han tillsammans med Jens Eriksson, tror jag, som många såg som givna Vasalopps, eller givna, men de som hade riktigt bra.
Och sen kom ju Otto där och gjorde några fina år där också då.
Mm. Han skarvade in lite ovanför Dalarna där. Men
precis. Ja, du tänker
Jo, men exakt. Ja, så var det verkligen. Och Jimpa har ju enligt uppgift så har han varit förlovad i med Emma nu, det är då en bit över 10 år. Och det var ju tanken där att de skulle gifta sig det år Jimpa vann Vasan.
Just det.
Så att, nu får de kanske bryta förlovningen. Jag vet inte hur de tänker där. Men.
Ja, nej, det hoppas vi inte att de tänker.
Nej, så pass mycket betyder ju skidåkningen för Jimpa. Superseriös ju. Jag har ju haft jättemycket med han att göra. För vi hade ju Orsa ihop också där, som juniorer.
Ja, nej, han har ju gått jämte oss hela tiden och till och med oss 2 år där i teamet då.
Mm. Så. Alltså, det är ju en epok,
och,
kan man säga.
Lite så här, han var ju väldigt tidig i stakningen där och gjorde ju några riktigt häftiga stak i Brux ett par år där.
Sjukaste med Jimmy Jonsson ändå, om man tänker sig senare år, det är ju den här bilden på hans trises.
Det kan man ta. Han var 2 år i Bruxet då.
Ja, men skit i det här. Tricepsbilden. Alltså. Vi måste nästan försöka hitta den.
Ja.
På något vis. Ja, vad sa de om Brux? 2 i Brux. Det är okej också.
Ja, han var ju 2 i Brux där utan fäste ett par år. Så riktigt bra. Hade ju
Följde ju upp där för oss också med 9:e plats. Alltså där,
7, ja, då var, de, var vi bra hela laget där ett år.
Mm.
Ja. Jag tror att alltså, det är många Bruxår han har gjort bra. Så nej, det var ju gick ju lite i sin egen väg om man säger så liksom, alltså, han var ju lite så här, kom ihåg när du hade mycket man att göra där som junior så fick han inte åka ett junior VM, vad vi sa det så. Fast han
Ja, precis. Han var trea på
JSM.
JSM i Härnösand, ja, precis.
Känns som att han har hela tiden vågat gått sin egen väg lite. Han har byggt sitt eget tider på långlopp, tider på stakning. Och, nej, ja. Han är ju viktig för där vi är nu, tror jag, i långloppen.
Ja, definitivt.
Gick tidigt också där som vi pratade mycket om. Alltså, direkt in som, gjorde vi några seniorår som allrounder, men tidigt in på långloppen.
Du släppte ju aldrig bomben om hon som skulle åka Birken för oss i år.
Nej, vi fick en fråga där, en liten snårig fråga, liksom, inte rakt från henne, men från någon gemensam sponsor och så med Astrid Urenholt Jakobsen.
Precis.
Som vi inte gick vidare med.
Nej, de har också lagt skidorna på hyllan. Ja. Magdalena Pajala skulle jag skicka in i Klabbes team. Ju.
Ja, hon slutade samma dag, tror jag, de var dagen efter.
Hon blev livrädd för Igne grabbarna.
Ja.
Kan man förstå.
Exakt, och där går det ju rykten om att Serneke kliver åt sidan.
Mm. Ska vi spara det här till en sillipod kanske?
Ja, vi släpper lite smått här nu, vi brukar göra det.
Nej, jag tror att vi sätter punkt här och nu, och så kommer vi tillbaka ännu starkare nästa vecka med ännu mer silly.
Ja, det kanske blir en hel silly då. Ja, finns det någon sån här silly? Det finns, i fotbollen finns det ju sillykungar man liksom tar in i sådana poddar. Daniel Kristiansson heter han väl den där.
Nej, det är ju Anton Järnberg skulle jag säga.
Som pro kan allt director, liksom. Men jag är pro team director, jag är ingen silly king.
Jo, vad du har bra.
Okej, kan vara det också.
Bönskärken är bra.
Bönskärken, ja, han är bra. Men då ringer man ju till Kristiansson. Han har ju liksom ingångar överallt. Det är häftigt att lyssna på. Så han, vart man än är i världen, i vilken liga den är, så får han tag i stillryktena liksom.
Jag skulle vilja säga Björn Schark och Brynolfsson, Robin Brynolfsson.
De är ju lite, jag skulle säga att de är lite lokal där uppe i Östersund. Ja, vi måste ju till Polen.
Ja, men det har ju du kontakter.
Ja, jag har ju bara fått den efter Zlatans utnämning där.
Ja, kolla med dina kontakter om vi kan få in någon polack.
Ska ringa till Lukas och fråga hur det går med Kjell. Kjell är ju ständigt.
Lukas är tjeckan, det vet du va?
Lukas är tjeck, det vet jag, men han är ju polsk tränare. Ja,
vi har ju, hade vi inte någon, vi har ju några klassiska polacker också, har vi inte?
Ja, men du vet, när en kines, det är en polack som har kraschat i den kraschen.
En kines.
Är det?
Ja, sen har vi Kreschelok och Kresmer, det var hette sprint, det var ju duktiga sprintåkare. En av dem vann ju en sprint när de hade salta fel i Norge, när Brynte åkte.
Ja, Trondheimsprinten där.
Ja, precis. Då vann ju någon av dem. Så det var ju... Så har du...
Det var en lösning så jävligt. Ja. Och Brynolf var sista och junior, tror jag. Eller man var första och junior. Han ledde i alla fall. Sen körde han ihop med dem på en bro. För de möttes där.
Den tror jag på polacken vann, vet du. Så...
En kines, det var en polack alltså. Polen, en kines och en polack, skulle han kunna ha sagt egentligen. Då.
Ja, de hade ju så jäkla fina dräkter på den.
En polack. Ja. Ja, det känns som att det är någon som har riktigt fult namn. Janus. Ja, det är ju Janus Kreschelok, ja, precis.
Ja, precis. Janus Kreschelok. Jag tror att de gjorde någon bra sprintstafett, den där två, något mästerskap.
Ja, de var ju bra. Alltså, jag kommer ihåg i Falun där, de ledde ju polska... Fan, hur gick det för dem då? Damerna, Kowalczyk och så en till.
Just det.
De var jäkligt bra. Jag tror de ledde ut på sista sträckan.
Kan de ha tagit medalj eller?
Ja, jag tror att en till tappade lite grann. Men jag undrar mig inte det blev medalj.
Det är så Zlatan, det kan inte ens namn för.
Nej, men det känns så. Jag kan kolla med Zlatan, men jag tror inte han kan heller. Men
ja, det tror inte jag heller.
Jag tror Norge, Sverige, Polen. Jag tror fan det kan ha varit så.
Ja, men det stämmer att hon står kanske på pallen där.
Ja, jag ska inte säga för mycket, men det finns ju lite skidtradition i Polen. Ja, alltså Slaska på Reba, där är det ju sjukt med folk att kolla varje gång.
Det finns ju liksom definitivt i, alltså vilken idrottsnation liksom. Alltså vilka, de är ju bra på allt.
Men har vi något långlopp i Polen?
Ja, finns det något jättelopp där, tror jag.
Ja, jag får någon bild i huvudet också. Säkert en challenger. Som man för övrigt kan se video ifrån på Ski Classics hemsida.
Ja, har du kommit challenger ut eller?
Ja, det stod så i alla fall. Jag har inte sett skärmen.
Det var kul. Vad kul.
Ja, faktiskt.
Jag ska sprintstafetten här, då kommer Polen trea.
Ja, de gör det. Vad heter en till då?
Ja, hon heter Sylvia i förnamn.
Just det.
Och Jaskoveje. Jag kan inte jobba på Polen, för jag är så otroligt dålig på att säga allt som inte är svenska.
Vi får gå till ambassaden och
träna. Jaskoveje. Ja, så de kom trea. Det var bra gjort av Lars, jag kommer ihåg det.
Ja, Jo, jag var på plats där. Jag stod i den här kurvan där Stina skulle bli diskad. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men hon hamnade med skida utanför.
Just det. Och i den här mästerskapet, det var ju då Norrtug vann 5 milen före Lukas. Och så Johan 3 där när de spurtade.
Lukas was not the best.
Nej, han var 2. Ska 3.
Ja, det var han faktiskt.
Så.
Nej, det är en 5 mil apropå salta fel, kan man säga.
Ja, Lukas han har... det är ju en... Nej, han vann inte året. Han var ju riktigt dålig år också på, på Protein Manager.
Ja, Protein Manager. Nej, det var en värdig vinnare skulle jag säga.
Ja, det kan man ju diskutera, men det var en vinnare i alla fall.
Ja. Nu tror jag vinnaren får
ja, då tackar vi och bockar för i år. Så kommer vi tillbaka med någon slags silly season-podd i slutet av april.
Vi ska inte lova för mycket. Tackar du bara direkt.
Det ska vi inte göra. Tack och bock.
Vasapodden. Av och med
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.